Jag har en rubrik för predikan och rubriken heter Gud Faderns moders hjärta. Och jag tycker det passar väldigt bra på morsdagen att predika om Gud Faderns moders hjärta. Men när man ser den här rubriken så då kan man ju börja fundera att hur var det nu med Mikander? Sov han på modersmålslektionen eller vad höll han på med riktigt? Gud Faderns moders hjärta. Det låter ju kanske inte riktigt som det skulle gå ihop rent teologiskt heller. Men jag har en poäng här. Ni vet den här salmen, blott en dag. Inte som vi sjöng på lägrena, blott ett slag, ett ögonlock gick sönder. Vilken trösta plåstret kommer på. Det var en egen variant på texten. Men i originaltexten, i blott en dag, som Lina Sandelberg har skrivit, så står det, vi sjunger så här. Han som bär för mig ett faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag. Men i originaltexten som Lina Sandelberg skrev så står det så här. Han som bär för mig ett moders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag. Och tanken som Lina Sandell hade här var att Gud känner samma kärleksfulla omsorg om sina barn som just en mor gör. Texten blev ändrad när psalmböckerna kom i tryck och det var troligtvis någon gubbe som ändrade. Har jag på känn. De brukar väl vara inne och ändra på lite saker, de här gubbarna, så att det ska passa dem lite bättre. Och passa den här patriarkala gudsbilden och samhällsbilden, där Gud är fadern och då logiskt inte kan ha någon moders hjärta. Men Gud har ett moders hjärta. Och den här tanken som vi vill ta med i predikan genom predikan här, hur det här moders hjärta ser ut och hur Guds moders hjärta brinner och rinner över av kärlek till var och en av oss. På vilket sätt skiljer sig då moders hjärtat från faders hjärtat? Jag läste en gång en undersökning, eller tog del av en undersökning från USA. Och där hade man frågat av människor, vilka saker är det som bekymrar dig mest? Och man har listat de här sakerna, vilka saker som bekymrar folk mest. Det som männen var mest rädda för inför framtiden, så gällde sin egen karriär, sitt eget jobb, det egna huset, pengar och saker som flintskallighet. Det är sånt som oroar. Jag oroar mig inte mer, jag vet vart jag är på väg, men förr har jag oroat. Och längre ner på listan så kom andras behov. Kvinnorna, det som kvinnorna bekymrade sig och var oroliga för var att någonting skulle hända barnen eller familjen. Och andra i deras närmiljö, medan deras egna behov kom långt ner på den här listan. Så det här är på ett sätt en generalisering, ett resultat som visar en stor skillnad mellan kanske det manliga och det kvinnliga och mellan modershjärtat och fadershjärtat. Där modershjärtat är det här omsorgen som bryr sig om alla andra före man bryr sig om sig själv. Modershjärtat är det utgivande, kärleksfulla och omsorgsfulla hjärtat som vill ta barnen i sin famn och trösta det och stödja och uppmuntra och älska oberoende av yttre omständigheter. Det finns också andra undersökningar som visar att män har svårare att acceptera och ta till sig om man får ett handikappat eller utvecklingsstört barn. Medan kvinnor har mycket lättare att ta till sig ett barn som har handikappat eller utvecklingsstört och omsluta det med sin kärlek. De här undersökningarna är alltid lite generaliseringar och finns alltid undantag. Men ger en liten bild av den här skillnaden mellan det manliga och det kvinnliga. Mellan modershjärtat och fadershjärtat. Vi människor är också skapta till Guds avbild, till man och kvinna. Och då finns ju också någonting kvinnligt hos Gud. Jag tycker ju personligen att Gud lyckades bättre än att skapa kvinnorna. Och det är ju så liksom att han övar på karan först och så sen tänkte han, ja, det blev inte så bra, jag gör någonting bättre. Ja, vi hyllar kvinnorna här idag, vi hyllar mödrarna, så det här är helt rätt. Men att Gud har en manlig och en kvinnlig sida, och det händer nu på något sätt teologerna genom kyrkohistorien försöker bena ut att är Gud en man eller en kvinna, är det en gammal gubbe eller gammal tant eller är han någon form av neutrum? Och det är egentligen inte viktiga, utan det är viktiga att han har skapat oss till sin avbild, till man och kvinna. Det finns på något sätt både och hos Gud. Hur tar sig det då Gud Faderns moders hjärta uttryck gentemot oss? Det finns en liknelse om den gode herden som beskriver det här moders hjärtat väldigt bra. Den liknelsen finns i Johannes evangeliet kapitel 10, vers 1 till och med 5 vill jag läsa här. Från Johannes 10. Amen, amen säger jag er. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer det inte utan flyr bort från honom därför att de inte känner igen främlingarnas röst. Herden känner sina får. Han känner dem vid namn. Tänk dig, Gud känner dig med ditt namn. Förnamn, andra namn, tredje namn om du har, efternamn, släktnamn, familjenamn. Han känner dig. Han känner dig. Det är någonting personligt med namn. Han känner dig med namn. Du är inte en i massan. Du är inte någon, något nummer som bor där i Vasa någonstans, något signum. Utan han känner dig med namn, som den person du är, med allt som finns i dig. Herden känner sina får och nämner dem vid namn. Gud känner oss som de unika personligheter vi är. Och han vet vad vi tänker och känner och går igenom. Och hans omsorg går ju också så långt att han vet hur många hårstrån vi har på våra huvuden. Och här kommer ju också in en liten poäng med denna, varför vissa är tunnhåriga och vissa har med på huvud. Det är ju så att jag kommer fram till att det här har Gud mycket bekymmer med människor. Så då, liksom, då drar han ner på hårmängden, så är det lättare att hålla ordning på hår. Räknande. Så har man mycket hår då, så då är det ganska bra. Men det är lugnt om man börjar bli flintskallig så det här. Vissa känner igen sig här. Men det finns ju också en annan teologisk förklaring till varför vissa är flintskalliga och vissa inte. Det var så att när Gud skapade oss, som jag tror att han gjort det, så då gjorde han vissa huvuden så gjorde han riktigt perfekta. Och det andra så måste han täcka in med hår. Jag får ju driv med sådana som är tunnhåriga, för jag håller på att bli jag själv. Jag kan ju berätta att när jag blev andedöpt här då 89 eller vintern 90 där någonstans, så då hade jag sån en riktigt typisk hockeyfrilla som alla killar hade på den tiden. Långt hår i nacken, kort här vid öron och så en lång pannlugg. Och så sen, jag minns nog kort när jag hade en väldigt sån enda boga här fram. Det var häftigt där, men nu räcker det inte till bara några små tofsar här uppe. Men det är väl vackert så. Min fru har ju tagit mig redan, så hon kan ju inte ångra, liksom, lämna tillbaka. Bäst före datum har gått ur vart efter håret trillar av. Så är det. Herden känner sina får och han nämner dem vid namn. Och han har räknat alla de hårstrån som vi har. Jag hoppas att ingen tunnhårig tar illa vid sig att jag kämtar om tunnhårighet. För vissa män kan det vara ett problem faktiskt. Man tycker att det är pinsamt. Jag tycker inte det är pinsamt, så därför kämtar jag om mig kanske lite för friskt ibland. Ni får prata med mig efteråt, efter predikan. Så ska vi be om ett under att håret börjar växa. Jag bara fortsätter och driver vidare. Men jag ser att de tunnhåriga män som jag ser här från scen, de ler också ganska brett. Så hittills är jag på säker mark. Men jag kan också vara känsligt, så kan det vara. Driven av sin kärlek till oss med sitt utgivande moders hjärta, så känner Gud oss till och med bättre än vad vi känner oss själva. Och det gör att också Gud är den som kan hjälpa oss igenom svåra situationer, genom kriser, genom livsfrågor, genom beslut om framtiden. Han kan upprätta oss som människor oberoende av vad vi ska ha upplevt i våra liv. Han kan hela våra inre sår och också vår fysiska kropp på det som vi behöver. Gud har också en plan för våra liv som han vill leda oss in på. Den gode herden går före. Han för oss på rätta vägar för sitt namns skull. Han älskar oss var och en. Och han har någonting förutberett för oss. Det är inte bara att vi ska existera här på jorden. Att vi ska liksom leva och ha det bra någorlunda. Utan han har en plan för dig och mig. Han har ett syfte, en uppgift för oss var och en. Och vi får välja att följa den väg som Gud banar upp för oss. Och kanske ibland skulle vi önska att den här vägen skulle vara jämnare och bekvämare. Det är dock en förberedd väg om vi går och vandrar enligt Guds vilja. Som envisa får, kanske vi ibland har en tendens att gå vår egen väg. Har ni gjort det någon gång i era liv? Gjort beslut som ett envist får, som ni har fått bittert ångra. Som ni har fått konstatera att nej, det där var inte så bra. Jag har gjort sådana beslut i mitt liv. Beslut som man kanske har gjort någon gång förhastat eller utan att tänka efter, och framförallt utan att be över ett större beslut. De har fått ångra det. Man har märkt att man har hamnat fel. Man har hamnat på fel väg för att man inte rådfrågar sin herre hur man ska gå vidare, hur man ska leva. Som envisa får kanske vi går vår egen väg ibland när inte vi följer den väg som Gud har stakat upp för oss. Och också går utanför det beskydd som Gud har för oss var och en. Ibland kan det komma yttre hinder och yttre saker i vårt liv som inte vi kan påverka. Men då kan Gud ändå finnas där som den herde som bryr sig om oss och hjälper oss på rätta vägar för sitt namns skull. Vi har inte heller blivit lovat ett bekymmersfritt liv. Jag minns en av äldstebröderna som vi hade där i Vör och frikyrkoförsamling. Han bad ofta så här. Han sa inte att han bad inte om lättare bördor, utan han bad om starkare ryggar. Och det är ganska bra böneämne egentligen. Gud är ju stor och mäktig och han kan ju förvandla vad som helst. Och det mesta som han kan förvandla i oss, att vi orkar bära våra egna bördor, men att vi också orkar bära våra medmänniskors bördor. Så be om en starkare rygg. Ibland kan det hända att vi är andligt ganska klena, har klena ryggar, är andligt dåligt tränade. Då kan inte vi heller möta motstånd och problem. Men har vi en stark andlig rygg, ett starkt andligt skelett, starka andliga muskler, då kan vi också gå igenom prövningar och svårigheter och hålla fokus på Gud. Vi har en uppmaning i Bibeln att inte göra oss bekymmer, utan att följa herden, att följa Herren. Och då finns en väg genom bekymren, genom problemen. Han rycker kanske inte bort problemen från oss direkt, så som vi gärna skulle vilja ibland. Att direkt vi ber så skulle problemen försvinna. Det skulle liksom bara röjas undan av någon sån där stor bulldozer. När ofta har jag märkt i mitt eget liv, när jag ber, så visar Gud en lösning som är bättre än vad jag själv skulle kunna tänka ut och vad jag själv skulle kunna komma på. Fåren känner också herdens röst, läste vi det här bibelversen här, Johannes 10 och 4. Det finns en ömsesidighet i att känna en annans röst. Herden förväntar sig också att fåren ska följa, att man känner igen rösten. Min yngsta son, han fyller 4 nu här snart i maj. När jag brukar ringa åt frun så vill han också prata i telefon. Han vill inte säga så mycket, men han vill att jag ska prata så att han får höra min röst. Så att han känner, och då brukar han säga, jo, nu är det pappa nu. Som åt min fru Ulrika då, som ska vara på säkra sidan, att jo, nu är det pappa nu. Och han känner igen min röst, han känner igen min röst. På samma sätt finns en ömsesidighet från oss också. Vi lär känna Herren, det är inte bara ensidigt. Att han liksom trycker ner sig på oss, sin kärlek, sina gåvor, sin försoning, sin död och uppståndelse från korset. Utan han finns en ömsesidighet där vi lär oss känna honom också och leds av honom. Vi känner hans röst. Lite längre fram i Johannes 10, vers 11 står det. Jag är den gode herden och den gode herden ger sitt liv för fåren. Och det var ju det som Jesus konkret gjorde för oss när han dog på korset. När han blev begravd, men när han uppstod för oss var och en. Där är också en fördjupning av modershjärtat. Att älska någon så mycket att man är beredd att ge sitt liv för någonting som är ett största bevis på kärlek. Man brukar ibland säga att jag skulle kunna dö för det här. Jag skulle kunna dö för den här saken. Eller jag skulle kunna dö för den här andra personen. Då visar att man är överlåten, att man är dedikerad, att man verkligen brinner för någonting. Jag skulle kunna säga direkt att jag skulle kunna dö för mina barn. Det skulle jag kunna säga utan att blinka. Sen för frun, ja, kanske också där. Men sen för vänner och sådannan. Ja, när man tänker igenom det. Visst skulle man kunna bära mycket lidande för andras människors skull. I krigssituationer och katastrofer så är det många mödrar, men också fädrar naturligtvis, som vittnar om att de hellre ska ha gett sitt eget liv än att barnen skulle ha dött. Vi hade ett par som är nära bekanta med oss, deras lilla dotter, som skulle vara jämngammal med vår mellanson. Hon dog på grund av leukemi när hon var 1,5 år. Hon blev väl 1 år och 10 månader ungefär. Och båda föräldrarna vittnade att de ska kunna dö istället för att dottern ska ha dött. Och jag som nära vän, som pastor som hade varit nära i den här processen, i den här uppgången och nedgången under sjukdomstiden, vi hade bett jättemycket för henne också. Jag sa samma sak. Ja, jag ska också kunna dö för att det flicka ska ha fått leva. Då känner man liksom att det är någonting, det är inte bara fina ord, det är inte bara liksom någonting jag slänger ur mig här från predikstolen som inte finns. Från scen i kyrkan för att det ska låta bra. Utan det var någonting som tog tag i mitt hjärta och som möttes där när vi satt tillsammans och sörjde deras dotter som hade gått bort. Att ge sitt liv för någon annan. Min farmor, hon berättade att när hon var barn så då brann hela deras fähus ner. Och när det här, hennes pappa gick omkring bland resten av det nedbrunna fähuset, alltså vi snackar i början på 1900-talet, 1930. När hennes pappa gick omkring i resterna där i det nedbrunna fähuset och sparkade omkring, så låg det en förkolnad höna där som han sparkade i. Och när han sparkade så föll den hönan åt sidan, och under hönans vingar så kom utspringande kycklingar. Hon hade gett sitt liv för sina egna ungar. Hon hade tagit kycklingarna under vingarna, och elden hade brunnit där och förkolnade den hönan, och kycklingar kom. Och de sa, det berättade när min farmor ännu levde, så berättade hon gång på gång, att det såg så otroligt fint ut och liksom hoppgivande också för fadern som liksom hade sett att fähuset brann ner och allt med av pengar och materia som de hade försvann. Att se de här gula, fräscha, fina, pigga kycklingarna spring fram i allt det svarta gråa. Det liksom vänd livet på nytta. Så den här hönan, hon gav sitt liv för sina kycklingar. Tuppen vet vi inte alls hur det gick med. Guds utgivande kärlek sammanfattas också i Johannes 3:16, det som vi också kallar lilla Bibeln, som är värt att läsa på nytt och på nytt. Johannes 3, kapitel 3, vers 16 och även vers 17 vill jag läsa tillsammans med er här. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Där står att så älskade Gud världen, så handlar det inte om liksom världen som ett stort kollektiv, utan det handlar om människorna, om individerna, om dig och mig, och varje enskild individ som har levt på vår jord, som lever nu och som kommer att leva på vår jord till dess att Jesus kommer tillbaka. Guds utgivande kärlek, så älskade Gud världen. För att vi människobarn ska ha möjlighet till en relation till Gud. En relation där vi får vara den vi är. Nära Guds faders hjärta och nära Guds moders hjärta. Så behöver vi få den återupprättade relationen till Gud. Och det gör genom att ta emot hans kärlek. Ni vet, man kan inte älska någon om inte kärleken är besvarad. Det vet jag som tonårspojke. Om kärleken inte var besvarad, så då kunde man älska den tjejen hur mycket som helst. Man kunde försöka ringa åt honom, man kunde försöka skicka blommor åt honom, eller man kunde försöka bjuda honom på bio. Men det blev ingenting. Det blev som en mur. Någon har kanske upplevt något liknande någon gång i sitt liv. Men när kärleken är besvarad, då blir det något helt annat. Då blir det som en explosion från båda sidorna. Då händer någonting. Så är det också med Guds kärlek. Han kan älska oss så mycket som helst. Men vi måste ta emot den här kärleken och besvara den här kärleken. Lägg våra liv i Guds händer och bejaka det som han har gjort för oss, för att kunna leva i en relation till honom. Att känna den gode herden, att känna Jesus, är grundförutsättningen för relationen till Gud. Vi känner honom och vi får följa honom. Och vi får också visa de som inte känner honom var vägen går. Och visa på den kärlek som finns i Jesus Kristus och som finns i den kristna tron. Herden leder ju genom sitt exempel, genom att gå före. Som människor är vi lite så att vi vill pusha på och berätta, så här ska man göra, så här ska man göra. Men herden går alltid före och leder den på rätta vägar. Herden beskyddar fåren. Herden leder dem till betesmarker. Herden leder dem till vatten. Herden har omsorg. Allting finns där. Det är det här som finns i Guds, faderns, moders hjärta. Den kärlek som Gud har är inte heller någon romantisk och flummig och känslosam kärlek, utan det är livets kärlek. Den eviga kärleken som aldrig ska förgås. Det är kärleken från Gud som frälsar oss, som försonar oss, som helar och upprättar oss som människor. Och vi vill ju också att våra medmänniskor ska få uppleva den här samma kärleken som vi har själv fått en del av. Älska Gud och gör vad du vill. Det är någon som har sagt de kloka orden. Och det här att göra vad du vill, det är någonting som är ett motto i vårt samhälle idag. Gör vad du vill, men ensidig bild av kärleken. Gör vad du vill, gör det som känns rätt för dig. Och det här trycker på överallt. Gör vad du vill, det som känns rätt för dig, så är rätt för dig. Du får göra vad du vill. Och som människor vill vi ju göra vad vi vill. Jag har en liten tes. Jag har som sagt tre söner som växer upp, och jag har en liten tes som jag utvecklar. Vi brukar säga med frun att ja, de är inne i någon fas, det är något trotsålder och det är något så händan. Men jag konstaterar att egentligen är man ju inne i en fas hela livet. Man är inne i trotsåldern hela livet. Och då brukar frun konstatera, ja, jag stämmer väldigt bra på dig. Inte vet jag riktigt varifrån hon tar hem, men hon menar att det stämmer bra på mig. Älska Gud och gör vad du vill. När man älskar Gud och lever nära honom, så leder också den heliga ande oss rätt. Man kan absolut inte göra vad som helst mot en människa. Människor som har blivit frälsta har upplevt hur samvetet har vaknat till liv. Och jag har en kille som jag hjälpt några år som har haft ett brokigt förflutet, ett brokigt bakgrund med alkoholmissbruk, narkotikamissbruk och våldsamheter. Ända sedan han var liten hade han blivit van att försvara sig med sina knytnävar i sitt eget hem där han blev misshandlad av sin egen far. Han hade levt ett våldsamt, brutalt liv. Och redan som 13-åring gick det totalt fel för honom. När han blev troende, när han kom tillbaka till sin barnatro som han hade haft som liten kille, 6-7-åring, hade han upplevt att han har blivit frälst. När han kom tillbaka så berättade han att samvetet vaknade till liv. Saker som han hade gjort tidigare så kunde han inte göra. Han hade lurat sina kompisar hur hejdlöst som helst. Han hade lurat sin farmor och sin farfar på pengar hur mycket som helst. Han kunde inte göra något mer. Han hade kunnat lura sina bästa kompisar bara för att få tag på pengar för att finansiera sitt missbruk av droger och alkohol. Utan att någon hade lärt honom någonting om kristen moral och etik, så var det någonting inom honom som sa, det här kan jag inte göra mer. Filmer som han hade tittat på tidigare, han sa till sina kompisar, jag kan inte se på den där skiten ännu mer. Jag kan inte höra på den där musiken ni hör på. Det var någonting i hans inre som hade växt till liv. Det var ingen som hade lärt honom det, utan det var den heliga ande som hade väckt samvete inom honom. Den heliga ande leder oss rätt, de som älskar Herren. Ordet för kärlek i Bibeln behöver vi också se lite på. I grekiska, som är grundtexten för Bibeln, så finns det flera olika ord för kärlek. Och det är viktigt att ta upp det här. För kärlek i dagens samhälle är ju synonymt med sex. I vårt över sexfixerade samhälle och alla filmer, alla såpor, allting man ser på tv, så kärlek handlar bara om sex egentligen. Och det är väldigt fel. Väldigt enkelt, väldigt snedvridigt och väldigt fel på många sätt. I grekiska, i grundtexten i Bibeln, så finns det flera ord för kärlek med olika nyanser och innebörd. Agape är det här kärleksordet som vi använder många gånger i kristna sammanhang. Det betyder kärlek i både modern och klassisk grekiska och innebär att älska människorna oförbehållsamt. Eller också att det är kärleken till Gud och också kärleken från Gud. Agape och filia, som ett ord för broderlig och vänskaplig kärlek, finns i Nya Testamentet. Utöver dessa två kärleksord så finns också eros, som är kopplat då till latinska amor, som rör begär och åtrå och sexualitet. Och också storge, ett annat grekiskt ord som berör relationerna inom familjen, de kärleksfulla relationerna inom familjen. Till skillnad från eros så har agape kärleksordet ingen sexuell underton. Och i Nya Testamentet så används agape just som Guds kärlek till människor och hur människor ska älska Gud och älska varandra. Och vi behöver tydligt skilja på dessa grundbetydelser eftersom vi bara egentligen har ett ord på svenska. Agape, kärleken som används i Bibeln, och eros. Speciellt i vårt sexfixerade samhälle där kärlek och älska har blivit synonymt med att ha sex. Guds agape-kärlek är någonting mycket större, någonting helt annat. Guds agape-kärlek rymmer någonting mycket större än eros-kärleken. Och det betyder då förstås inte att de här agape och eros ska vara i motsatsförhållanden, men de beskriver olika delar av vad kärlek är. Agape-kärleken kan beskrivas med att handla i oegennyttig, osjälvisk välvilja. Det vill säga att man gör gott mot andra utan med tanke på att vinna någonting tillbaka på dig själv. Och det är Guds utgivande kärlek som det handlar om. Guds kärlek från moders hjärta. En kärlek som egentligen bara Gud klarar av att ge. Vi människor har nästan alltid någon form av baktankar. Vi människor vill ha gensvar på kärleken. Och då blir inte agape kärlek. Trots att Gud uppmanar oss att älska. Ni vet, han sa, ett nytt bud ger er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Och då handlar det just om agape-kärleken. Den är utgivande, oegennyttiga kärleken som ger ut utan att tänka på att man ska få tillbaka. Gud möter oss med kärlek bara för att han som väsen alltid har älskat oss var och en. Det är okomplicerat och enkelt egentligen, men vårt ego strider egentligen emot det. För i vårt samhälle är det så att man ska förtjäna. Man ska förtjäna även kärlek, måste man förtjäna. Och det kanske också blir fel ibland med barn att man tycker, ja, nu tycker pappa inte om dig om du är en dum pojke. Det blir fel. Man ska alltid älska sina barn precis med samma kärlek som Gud älskar oss var och en. När vi får uppleva stunder av kärlek så är vårt ego snabbt där och tar för givet att vi på något sätt har presterat, har förtjänat den här kärleken, har förtjänat det som Jesus gjorde för oss. Men vi har aldrig förtjänat det. Kristus dog medan vi ännu var syndare. Han dog för att Gud älskar oss. Vi kan inte förtjäna Guds kärlek. Det är han som förtjänar oss. Och vårt mål ska inte vara att vi på något sätt ska försöka bli bättre. Att vi ska så lyfta oss i nackskarve. Utan vårt mål som troende, som Guds folk, som Guds barn, är att leva i Guds kärlek och leva av Guds kärlek. Vet, man kan ju inte ge vidare något annat än det man har fått. Det glaset här har ganska mycket vatten i sig. Det kan jag ge vidare. Men för att kunna ge mig vidare ännu mer vatten så måste fyllas på, så måste fyllas på. Så är det med kärlek. Guds utgivande agape kärlek finns där hela tiden och vill fylla vårt inre. Inte bara för vår egen del så att vi själv ska klara oss, utan han vill fylla oss så att det flödar över till människorna runt omkring oss. Det är en värld som behöver kärlek. Det är en värld som har växt upp och växer upp med en snedvriden bild av kärlek. Till människor som kanske aldrig har upplevt kärlek i sitt eget liv. Jag vet en annan kille som jag umgicks en tid med och som jag hjälpte för att liksom försöka lappa ihop hans trasiga liv. Och han berättar själv, han analyserar själv och kom fram till vad hans största problem var, som också, fast han var troende, blev inlämmat i relationen till Gud. Han hade aldrig fått sitt i famnen på sin egen pappa som var yrkesmilitär. Han var finskspråkig och var från en helt annan ort här i Finland. Hans pappa var yrkesmilitär och en väldigt hård kar. Han hade aldrig fått sitt i famnen på sin pappa, för det var någonting som mammorna skulle köta om med kärlek. Då fanns ett glapp där. När man pratar om Gud som fadern i kyrkan, så kunde han aldrig ta till sig Guds kärlek i sitt eget liv innan han blev helad på det området i sitt liv och fick uppleva upprättelse där. Vi kan inte förtjäna Guds kärlek, men vårt mål är att leva i Guds kärlek. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Han hade ju inga garantier. Han har inga garantier för dig och mig, inga garantier för människor, utan det är vårt eget val. Lägger vi oss helt och hållet i hans kärleksfulla händer, tar vi emot den här kärleken så att den blir besvarad. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi ska be tillsammans här, och vi ska be att Gud fyller oss och berör oss med sin agape kärlek från sitt utgivande moderhjärta på det sätt som du och jag behöver just nu. Ta emot den här kärleken. Jag vill också, medan vi ber här, att om du på något sätt speciellt sätt tycker att du saknar kärlek i ditt eget liv, att det där tala om Guds kärlek är någonting som kanske stämmer i praktiken, men du har aldrig fått uppleva. Då vill jag att du på något sätt väldigt ska ta till dig den här bönen också och försöka öppna ditt hjärta. Du har kanske blivit besviken på människor, kanske blivit besviken på kristna, kanske blivit besviken på någon pastor eller någon förebedjare. Det kan man bli, det har jag också blivit. Och jag har kanske också tyvärr gjort någon människa besviken som har haft förhoppningar på mig som inte jag kunnat uppfylla. Det är bara Gud som kan uppfylla alla våra förhoppningar om att fylla oss med kärlek, om att fylla oss med bekräftelse. Men om du upplever att du har så på det här området, att du har blivit besviken, att du har hört evangeliet om kärlekens Gud, om Jesus som kärlek, om Gud som kärlek, men har upplevt att du har blivit besviken, då vill jag också ta med dig i den här bönen och förbönen här. Så vi ber tillsammans.